Podplay.
En förändring kan kännas både ensam och väldigt jobbig. Särskilt när den handlar om att leva utan alkohol. Podden Don't Whine About It är din nyktra kompis som finns här för dig som vill leva ditt liv fullt ut utan att vara full hela tiden. Här bjuder jag på inspirerande samtal tillsammans med olika gäster där vi pratar om allt som har med nykterhet att göra. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Jag tror att den fras som jag börjat flest meningar med i den här podden är förut när jag drack. Men ja, det är ju väldigt lyxigt och skönt till och med att kunna säga så hela tiden. Förut när jag drack. För jag är så himla tacksam över att det ligger i det förflutna för mig och liksom inte i mitt nu. Men i alla fall, här kommer i alla fall den där frasen igen för att jag ska koppla till det som jag egentligen ville prata om här nu. Så, förut när jag drack så gjorde jag det mesta för att slippa sluta med alkoholen. Och jag försökte liksom hitta många andra lösningar på mina problem så att jag skulle slippa att säga hej då till min bästis alkoholen. Jag tänkte till exempel att om jag började yoga och blev mer hälsosam när det gällde mat och kost och, ja, mat och kost är samma sak, men ja, så kanske jag skulle kunna hitta till det där lugnet. Jag kanske skulle slippa känna så där mycket ångest och ha alla de där jäkla hjärnspökena. Jag skulle slippa må så himla dåligt och kanske till och med kunna njuta av livet mycket mycket mer och må så där astoppen bra. Så det jag gjorde, det var att jag betalade ganska dyra pengar för olika yogalärarutbildningar. Både yin-yoga-lärare, Authentic Flow, Embodied Yin. Ja, det var mycket olika namn på de här utbildningarna. Och i början av de här utbildningarna så kände jag mig bestämd och disciplinerad. Att så här, nu ska jag inte dricka under den här utbildningstiden åtminstone. Och varje helg när jag har ett kurstillfälle, då ska jag gå och lägga mig i tid, jag ska vara nykter, jag ska äta nyttigt och så vidare och så vidare. Men sen med tidens gång under den här utbildningen så började det rucka på mina egna regler. Till exempel så drack jag i veckan istället för på helgen när jag hade utbildningen. Och mot slutet av utbildningsperioden så kom jag dit bakis ändå och mådde piss. För jag hade inte klarat av löftet som jag hade gett mig själv. Men i alla fall, på en av de här yogautbildningarna så var Ayurveda inriktningen. Har du hört talas om Ayurveda någon gång? Om inte så är du in for a treat kan jag säga. Eller ja, alltså du är in for a treat i vilket fall, för det är just det som det här avsnittet kommer att handla om. Så du kommer snart få veta mer exakt vad det faktiskt innebär och hur man lever enligt det. För det är veckans gäst nämligen expert på. Men för nu, innan jag går in mer på veckans gäst, så kan jag tisa om att det är en indisk lära det här. Och det handlar om att uppnå och upprätthålla en djup helhetshälsa för ett långt och meningsfullt liv. Så under tiden när jag fortfarande drack och fick höra om det här med Ayurveda så fastnade jag väldigt mycket för just den här läran och tyckte att det verkade väldigt spännande och intressant. För jag menar, jag vill väl också få ett långt och meningsfullt och härligt liv. Men väl inte det liksom. Jag fastnade för det så pass mycket att jag till och med bokade en tid hos en ayurvedisk hälsorådgivare. För jag ville ju verkligen få allt det där som det sa att det kunde ge mig. Jag ville må bra, jag ville få en bättre hälsa och jag ville få ett liv med liksom mer kvalitet. Och jag kände mig verkligen så himla motiverad till det. Men så när jag gick på den här hälsorådgivningen så fick jag en massa tips och råd kring hur jag skulle leva mitt liv, vad jag skulle äta, vad jag skulle undvika och hur jag skulle leva mitt liv helt enkelt på massa olika sätt. Och en av sakerna som hon sa till mig att göra som en rekommendation, det var att skippa alkoholen bland annat. Så jag tror att jag gjorde ungefär allt annat som hon rådde mig till, förutom just det. Och jag kan väl ge en spoiler alert om att hälsan blev inte så mycket bättre och jag levde inte enligt de andra råden särskilt bra heller sen. För det var väldigt svårt att göra det när man var bakis och så också. Eller få in några rutiner överhuvudtaget då. För du kanske också har märkt att det kan vara himla svårt att försöka leva hälsosamt och samtidigt ha alkoholproblem. Det kanske inte är någon nyhet så. Så idag ska vi alltså kika närmare på just ayurvedan och framförallt hur ayurvedan ser på vad som händer i oss när vi dricker alkohol. För där pratar man bland annat om hur alkoholen faktiskt bryter ner kroppens livsenergi. Men det finns också väldigt många svar på hur man kan bygga upp den här livsenergin igen. Och expert på ämnet, a.k.a. dagens gäst, är Leon Amen Hanna. Han är mer känd som gastroyogi på Instagram och är utbildad ayurvedisk hälsorådgivare. Han är matkreatör och pluggar just nu en kandidat i Food and Meal Science. Ja, du hör ju, han vet vad han snackar om. Så därför så hälsar vi Leon varmt välkommen, tycker jag. Det är väntmusik, om du undrar vad det var. Jag är så rolig.
Bra. Det är det faktiskt. Nej, men det är bra, du lättar upp mig.
Ja, bra. Alltså det är verkligen en så intressant grej det här. Så kan vi bara börja med lite basic. Kan du berätta vad ayurveda faktiskt är för den som inte vet?
Alltså ayurveda är en väldigt gammal filosofi eller läkekonst kan man säga. Den är ungefär 5000 år gammal och har sitt ursprung i Indien. Den blir stigmatiserad som en alternativ medicin. Och alltså jag är inte så förtjust i det begreppet för att det ändå WHO har ändå godkänt det som en alltså de har godkänt det som läkekonst och att folk faktiskt mår bra av att följa det. Det tar ungefär 5,5 år att bli ayurvedisk läkare, precis som en traditionell medicinsk läkare. Så det är inte så flumbuggigt som många upplever att det ska vara. Det är naturmedicinskt, absolut. Och vi använder absolut örter som mediciner, men det betyder inte till exempel att det inte finns biverkningar av vissa saker och vissa preparat eller vissa livsstilar. Men inom ayurveda så pratar vi ändå mer om att ha en vettig, alltså nu ska jag inte, jag är inte emot skolmedicin, det finns så mycket grejer och som är bra därifrån, men om vi ska ta någonting som är bristande så tycker jag att man kan, när man går till en läkare så dyker vi inte ner i livsstilen lika mycket som ayurveda gör.
Nej, men för att det är det som är så intressant, att så här, bara för att man pratar om hur man ska äta och många sådana saker känns det som, så blir det liksom lite, det får etiketten som flum för att man pratar om vad man kan göra för att förebygga. Alltså det jag tänker när jag lär mig de här grejerna, som jag förstår det, är just att alltså västerländska läkare,
traditionell medicin,
ja, precis. Det är ju skitbra när det väl har gått åt skogen eller liksom så, att man kan få hjälp och medicin och allting sådär, såklart. Men det här, till exempel då ayurveda, det är ju mer förebyggande för att inte behöva hamna där, så att man behöver ju bägge, tänker jag, eller?
Exakt, så är det ju. Om man är svinpackad och bryter ett ben, då är västerländsk, alltså traditionell medicin ja, jättebra, men det är väl det här den här podden handlar om, att inte bli full. Man kanske ja, har en lite mer traditionell olycka.
Ja, precis. Ja. Så att det ena utesluter ju inte det andra. Liksom. Men det känns som att många tänker så när man pratar om de här grejerna. Mm. Men det blir ju väldigt stämplat som flummeri ändå.
Mm.
Och
absolut.
Du har ju själv uppenbarligen hittat till det här. Vill du berätta om liksom din väg in i ayurvedan och vad det har gjort för dig?
Absolut. Vi ska gå in på kroppskonstitutionerna senare, men individuellt så är jag dominerad av en kroppskonstitution som heter kapha. Naturligt sett så är jag född med en ganska trög, lite mörkare röst. Kan tendens att prata långsamt liksom. Jag känner mig ganska tung i kroppen ofta, så jag behöver balansera det med lite konditionsträning och lättare kost till exempel. Det är bara några två av de punkterna. Hur som helst så vi som är dominerade av kaffe har, vi är gjorda av mycket vatten och jord. Så att om vi är obalanserade så har vi tendenser till mycket astma och allergi. Och under min uppväxt har det varit väldigt svårt för mig med just astma och allergi. Men jag hittade i alla fall antiinflammatorisk kost och började följa det, och det funkade superbra mot de här två. Jag kände mig mycket lättare i kroppen också, och jag hade mycket bättre respiratorisk förmåga som det heter, alltså andningsförmågan då.
Och du märkte den skillnaden?
Jättemycket.
Fort eller?
Ja. Ja, ganska fort. Alltså man brukar säga ju redan att läkningen är den som tar tid, men symptomen kommer redan efter 2 veckor.
Aha.
Så din kroppen signalerar väldigt tidigt redan. Och jag tycker det är fint, för du kanske motiverar en till att fullfölja det. Hur som helst, så när jag började studera Ayurveda så insåg jag att jag har med den här antiinflammatoriska kosten ätit efter min kroppstyp. Och,
bara av ren slump.
Ja, så jag har inkluderat mer grönsaker, alltså mindre, du vet, dåliga former av gluten kan man säga. Alltså mer raffinerade former av gluten.
Ja, för för antiinflammatorisk mat, vad är det egentligen?
Så det är väl det som egentligen bara sätter ner, alltså, ska man säga, motverkar inflammation i kroppen. Och i alla fall det som är det, att man äter liksom mer, ja, men whole foods, alltså liksom mat från grunden också, och kanske inte använder så mycket stekt och friterad mat. Alltså även självaste processen av mattillagningen är viktig också. Så här, med ångade grönsaker, grönkål, broccoli, bra fibrer som är, och vad ska man säga, man kallar dem olösliga fibrer.
Och det är bra tarmbakterier som bidrar till en bra tarmflora som bidrar till en bättre hälsa i stort, om man verkligen ska sammanfatta
exakt
vad det gör för en.
Ja.
Liksom. Ja, för att det är också så att 95% av serotonin bildas ju i tarmen också.
Ja.
Våra liksom må bra hormoner.
Yes.
Så det är därför det är väldigt, väldigt viktigt.
Ja.
Och det är därför antiinflammatoriskt kan vara väldigt, precis, väldigt bra.
Och det är det antiinflammatorisk kost handlar om, att stärka sin tarmflora, för att då kan du skapa en bakteriekultur i magen som är väldigt levande och konkurrenskraftig mot de bakterier som skapar inflammation.
Wow, men då blir, ja precis, exakt, nu kände jag att det här skulle jag kunna grotta ner mig i hur mycket som helst, men jag tror vi stannar där just i det här avsnittet. Men du hittade till din antiinflammatoriska kost, du märkte att du mådde bättre i hälsan.
Exakt.
Och sen så kom du in på Ayurveda och märkte dig, oj, jag lever ju som jag borde göra enligt den här typen som jag har.
Ja, för att det som är grejen, alltså jag läste Food Pharmacy, tycker det är fantastiska böcker. Och så otroligt kommunikativt skillade författare som de har skrivit om. Men där inkluderar man också i båda, alltså även kaffebalanserande kost men också antiinflammatorisk, alltså man inkluderar mycket krydder som främjar matsmältningen. Gurkmeja var en av dem, och spiskummin. Och bara liksom att inkludera mer gurkmeja, så märkte jag där också gick min respiratoriska förmåga upp.
Wow.
Och jag kan säga liksom, efter några år, alltså då har jag hållit på i några år, alltså jag tänker att jag hade kronisk astma, alltså hela vintrarna. Alltså när man säger att någonting är kroniskt, då är det faktiskt ständigt i 3 månader. Jag hade kronisk astma under hela vintrarna. Idag är den inte ens, alltså jag känner inte av den. Jag kan verkligen ta en sprint utan att känna av min astma idag.
Wow.
För att jag har gjort det här så pass länge. Och det sjuka, alltså, jag är ju född i Jordanien också. Jag var allergisk mot dallar och fikon.
Nej, vilken nitlott.
Det är identitetskris.
Ja, jag förstår.
Förstår du glädjen i att den försvann?
Ja,
alltså,
det kan jag tänka.
Så när jag kände, jag fick en sån här dadderboll av en vän.
Ja.
Och Alltså jag bara, det händer ingenting. Så jag sprang ju till närmsta orientaliska butik och hittade de här enkilos paketen med dadlar för, från Jordanien då. Och jag vet att det är de bästa liksom, med jordan.
Fast det här kommer en iranier och säger, är inte de persiska dadlarna bättre?
Kan inte ni hålla er till en saffran, va?
Ja. Moving on. Ja. Jag tror inte vi ska gå in på det. Nej, jag skojar.
Men det är ju som händer, jag får ju sån jävla affekt i det. Så jag äter ju 1 kilo dadlar.
Tror
jag
mådde,
nej, jag mådde inte så bra i magen.
Ja, för det är verkligen så här. Efter typ 5 dadlar kan ju magen bli konstigt.
Ja, exakt. Ja. Man satt där som en...
Men vilken lycka.
Det var fantastiskt.
Ja, det förstår jag. Mm. Men var det inte svårt att lägga om kosten och livet på det här sättet då? Alltså... Var det inte en stor omställning?
Faktiskt inte så mycket. Jag känner inte att jag äter inte... Jag slutar inte äta mat. Jag äter mat med kvalitet.
Mm.
Det, alltså, och sen är det ju såklart andra saker. Jag måste ju, det är ju motionen är ju väldigt viktig. Andningen. Liksom, det här ska vi också gå in på. Liksom. Det är väldigt viktigt hela livet att... Kost är superviktigt. Det är en av grundpelarna i Ayurveda i samband med sömn och livsstil.
Mm. Ja, precis. Det är ju helheten det handlar om. Inte bara kosten i sig är Ayurveda för att få en optimal hälsa. Förstår du som.
Och ju mer man läser om Ayurveda så bara, fan, det är common sense liksom. Så jag tror det är därför så här, absolut, jag har varit nyfiken hela livet och gjort massa dieter hit och dit. Liksom. Och det, alltså främst har det väl handlat om egot och viktminskning såklart.
Mm.
Men liksom, när jag hittade Ayurveda och hade hållit på med det i ett år så bara, oj, nu har jag gjort det här ett år. Jag kan göra det hela livet och jag gör det än idag, 6 år senare. Liksom. Så,
ja, det är ju ascoolt, så det är verkligen hållbar... Livsstil.
Exakt.
Och
självklart. Alltså, jag ska också säga en sak. Den vanligaste fördomen gentemot mig är att jag är vegan.
Ja, det kan jag faktiskt förstå.
Ja, exakt.
Men så är det alltså inte.
Absolut inte.
Ja, men jag kan tänka mig ändå att man stöter på en del fördomar när man lever på det här sättet som du gör. Vad är det du stöter på som du måste, förutom att de tror att du är vegan?
Alltså, jag tror allt handlar ju om perception såklart, men det jag upplever är det finns ett stigma kring andlighet, och jag har märkt att jag ursäktar mig över att vara andlig, alltså på ett sätt som är så här, ja, jag är andlig, jag håller på med Ayurveda och jag är en yogi liksom, allt det där, men bara som du vet så är jag inte jag är ingen flumkille liksom, så jag har inte Jesuskomplex.
Man måste ursäkta sig.
Liksom. Förlåt hörni allihopa. Typ alla vänner man har.
Ja, det är okej. Jag bara, det är okej. Ja, deras vägnar.
Ja. Nej, men så här, jag har, alltså, vad ska jag säga? Liksom, jag har haft samma vänner sedan min barndom, men de har accepterat min förändring. Allt det där. Liksom. Men vi är samma personer än idag. Liksom.
Men så Ayurveda har med andlighet att göra också?
Ja, det är väldigt andligt.
Ja, på vilket sätt?
Själen behöver en hälsa till exempel. Det gör inte västerländsk medicin.
Nej.
Så när du vill ju, alltså precis som, alltså jag tycker det är också lite, jag har ändå läst Bibeln när jag var liten och så, för vi är uppväxta liksom ganska strikt kristna, och när jag läser om typ zenbuddhism, yogans filosofi, buddhismens filosofi, alla pratar ju om kontakten med Gud eller kontakten med själen. Alltså det låter exakt likadant tycker jag. Men det är det jag tycker också är väldigt vackert.
Mm.
Så att Ayurveda handlar om att ha kontakt med själen också.
Precis.
Och det är den som skapar din empati och kanske liksom, du behöver ditt ego, men det ska inte vara så centralt i ditt liv som det kan bli. Liksom.
Ja, man har ju egot av en anledning.
Exakt, men överlevnad.
Och i 12-steg pratar man ju också om andlighet, och det är ju liksom någonting som ofta skrämmer bort många också, särskilt här i Sverige. Men där kan man ju, inom den världen så är det ju att, alltså det, man gör ju Gud till det som man själv känner är andligt för en själv, eller en högre kraft. Att man kan ju tro att då måste jag komma in här och tro på en skäggig gubbe som sitter där uppe i himlen, men det är ju inte riktigt det handlar om liksom.
Nej, det är väl en andlig kontakt, va?
Ja, precis. Alltså det handlar ju om att tro på en kraft högre än en själv.
Mm.
Att man liksom, och det handlar ju om att släppa egot åt sidan och liksom känna in. Jag brukar kalla det för mig har det varit intuitionen. För det är skillnad på intuition och ego, tycker jag. Alltså intuitionen är den här oftast tysta rösten som man inte hör. Medan egot är så här, gör så här, liksom, som oftast tyvärr tar över och som är lättare att lyssna på. Och jag vet att för många så låter det här jätteflummigt när jag säger det nu. Men det är så häftigt när man börjar liksom följa den intuitionen och höra den på ett helt annat sätt och våga följa det också. Eller magkänsla, kalla vad fan du vill, jag vet inte. Flummeri eller inte, jag tycker att det är nice att följa magkänslan liksom.
Ja,
och det tror jag att många kan hålla med om. Det är lättare sagt än gjort.
Ja, men så, absolut, för att där kommer intellektet in också. Liksom,
exakt.
Att, men börja tänka logiskt istället liksom, och lyssnar inte på när magkänslan eller så här, försöker säga någonting som är bortom intellektet egentligen. Att så här, men den är, och av erfarenhet, när man inte lyssnat på sin magkänsla, hur bra går det då?
Mm. Oftast inte jättebra.
Eller hur?
Mm, faktiskt, så är det så.
Mm.
Men på tal om fördomar mot Ayurveda och sånt, alltså någonting som jag tänkt på var när jag pluggade själv till, jag har nämnt det i podden förut, säkert flera gånger, men att jag pluggade till hälsoterapeut för några år sedan nu. Samtidigt så bodde jag i USA och var ganska ensam och tänkte att nu måste jag sluta med alkohol liksom, och ta tag i mitt liv. Nu ska jag leva hälsosamt, jag ska bara äta den här kosten, jag ska träna si och så. Och det ledde ju till att jag inte alls mådde bra, trots att jag inte drack. Liksom. Alltså det blev, jag satte upp så jävla mycket regler för mig själv, det blev liksom nästan maniskt. Det blev liksom att jag liksom kunde absolut inte äta något socker någon gång. Jag fick panik om jag gjorde det. Alltså du vet, det blev väldigt, väldigt strikt för mig själv. Och jag tror att det jag försöker komma till är så här, som jag har förstått det dock med ayurvedan, så är det också ganska tillåtande på ett vis. För jag tror att du har sagt i en annan podd med mig att är det så att det ger dig glädje att äta en choklad en dag, så är det klart som fan du ska göra det, för att ayurveda handlar inte om att du inte får äta de här och de här sakerna, utan det handlar mer om att också kunna vara lycklig. Alltså jag vet inte om det var exakt så du sa, men
det var exakt så. Det var exakt så.
Ja, men det är det jag vill komma fram till, för jag vill liksom så här att ja, att det behöver inte handla om att man behöver bli strikt och följa en diet och göra exakt så här i resten av sitt liv för att må bra typ.
Nej, exakt. Absolut, ganska klyschig grej. Men allt handlar om balans i livet. Och det säger jag ju Ayurveda också. Och om jag ska försöka utveckla det så bra som möjligt, så vi säger att du har jättebra poäng. Vi säger om du har poängscore mellan 1 och 5 på olika pelare. Så motion har du 5. Du tränar jättebra och har bra rutin kring
fem
det.
5 av 5 eller?
Ja, exakt. Eller, en 5 av 5. Exakt. Säger kosten 5 av 5 då. Men de två gör att din stressnivå är på 1 av 5. Alltså den är riktigt dålig. Mm. Inte det bättre då att bemöta alltså möta de två på treorna? Alltså det är balans. Att det är en linje där som går så. För annars blir det ju, alltså om det är det som funkar i ditt liv. Och då måste man också tänka långsiktigt. Ska jag göra så här i, alltså extremiteter går inte att göra i flera år. Men kan du hålla trean i flera år? Ja, men då kanske den är mer sann för dig.
Ayurveda då, för att fortsätta förklara hela konceptet eller läran. Det handlar om maten såklart. Och det handlar om andlighet på det sättet som vi varit inne på. Hur skulle du mer beskriva vad Ayurveda faktiskt innebär? Alla de här kroppstyperna och allting också.
Så det, den andra, vi säger kosten är en av pelarna. Sen har du ju sömn och livsstil. Sen är det också väldigt viktigt att veta att vi är individuella människor. Att vi har olika behov.
det är inte one size fits all.
Nej,
nej.
Exakt. Så, exakt så själv. Och jag har ju pratat om antiinflammatorisk kost och jävla bra det är. Och så tänker jag att så här, alla som lyssnar, ah, nu kör vi grönkål och rått som fan. Det funkar inte för alla. Ja, exakt. Så jävla fiberrik som möjligt. Så kommer någon IBS-are där som liksom får ont i magen.
Mm.
Och det är det Ayurveda har sagt hela tiden, att så här, vi är olika. Jag har en matsmältningskapacitet som klarar det, som mår bra av det här. Och alltså på lång sikt då. Också kort sikt såklart. Men, ja.
Just det, så att det handlar alltså här om att Ayurvedan ser det som att vi är alla olika. Vi har de här, det är tre olika doshor, eller kroppstyper som det också kallas. Ja. Så det finns kapha som du är. Och då är, man, då är det att man är obalans i det liksom,
eller? Ja, alltså precis som kaffa är gjord av vatten och jord.
Mm.
En kaffas obalans brukar uttrycka sig i övervikt.
Just det.
Men också trötthet. Vad ska man säga? Alltså ganska dimmig och trög och tung. Mm. Betongkeps kan man säga. Alltså det vaknar varje dag och alltså känner sig lite sluggish.
Ja.
Sen har du ju också motpolen till, man kan säga motpolen till kaffa. Och det är vata. Vata är någonting jag märkte själv när man var ute och härjade i Asien på som en backpacker i typ någon månad. Att så här, hur jag upptäckte att jag var en kaffa utan att ha ett ord på det eller pluggat har ju velat vara så här. Vi var så olika där på ett gäng grabbgäng på 11 grabbar. Det här låter farligt, men alltså, vi hade väldigt dålig livsstil och dålig mat, mycket alkohol. I synnerhet varje dag i vissa fall. Alltså, hur fan kunde man leva så? Men vissa gick ju ner i vikt, vissa stannade och jag själv var ju den sak. Kroppsstil ingen vill ha. Jag gick upp såklart. Mm. men och där, det är ju det Ayurveda har försökt säga hela tiden. Liksom. Så att en person som faktiskt har svårt att gå upp i vikt. Det finns ju de människorna som kan äta vad fan som helst. Det betyder inte att de inte behöver ta hand om sin hälsa. Mm. Det är minst lika viktigt. Och de ska istället ha varm, kryddig och liksom ganska, alltså de kan äta ganska fet mat, för de behöver fettet för att komma ut i lederna och smörja.
Vata, ja. Det är jag. Det är enligt en ayurvedisk hälsorådgivare så.
Ja, det är så. Ja, ja, men jag ser på dig.
Ja,
så.
Du gör det.
Så och vi säger typ du kanske lider av torr hy på vintern.
Mycket
torr hy.
Du skulle se mina händer just nu, kan jag ta dem. Ja, herregud.
Ja. Fryser du?
Ja, mycket.
Ja. Man tror att man är speciell, men du säger jag, man är inte så speciell.
Nej.
Och jag liksom har hört det tidigare liksom med alkoholvanorna och så, att det är ganska skönt att få i sig, för att man balanserar eller kontrollerar sin vata genom att bli berusad liksom. Vata är gjord av rymd och eter, alltså luft. Det är därför man tenderar till att bli torr i hyn och är kall liksom. Så du behöver mer smörj skulle jag säga. Så under vintern, du som lever under en växtbaserad kost, kan faktiskt äta lite mer tahina. Det är inte så farligt. Ni får faktiskt alltid bra. Du får gärna äta pasta. Det är
nice.
Lugnt. Ja. Alltså det här med antiinflammatorisk kost, att äta råa grönsaker speciellt på vintern, gör inte det.
Nej, raw food är inte bra för vattas på vintern, utan vi behöver exakt liksom varmt och
ja,
kryddigt och
ja,
fett.
Ja, men, okay, eller så här, gör helst inte det.
Precis.
Sorry, jag ska inte säga vad man ska göra. Men också att så här, du lever inte i säsong, som är också en superviktig grej inom Ayurveda. Men vi går över till sista doshan. Det är pitta. Pitta är gjord av eld och vatten. Så är man i obalans med pitta, så har man väldigt lätt att kanske, de som har mycket pitta i sig har tenderat till att få magkatarr. De får en så, alltså för det är gjord av eld och det är pittan som styr matsmältningen. Får du för stark matsmältning, medan vata blir, alltså stannar, då får man ont i magen varje gång man äter. Pitta blir för kraftigt. Så då får man magkatarr och det är det. Alltså, det är bara att adressera det.
Det låter jobbigt.
Ja, det tror jag verkligen. Så, och sen ilska i sinnet och irritation, lätt irriterad, liksom, då har man mycket. Vi är en blandning av alla, varav en eller två är dominanta. Och inom ayurveda handlar det om att balansera alla dem. När du är i obalans i en av din, alltså kroppskonstitutionerna, så betyder det att den har blivit för mycket.
Mm.
Så istället för att vara 100% av de tre, alltså en blandning av de tre, så är det kanske 102-110% liksom.
Mm.
Och är det väldigt långvarigt, så skapar det någonting som heter ama. Det är slaggprodukter. Och det leder till sjukdom.
Ja, just det. Alltså, och det är det här som är så intressant, att det blir så tydligt att vi behöver alla olika saker, vilket egentligen är superrimligt, men ändå så är det så mycket att man, när man talar om kost och träning och allting i det västerländska, så pratar man om att ät så här, ät inte så här, träna så här, träna inte så här, och sen så ser man inte till att varje människa är faktiskt unik, även när man har olika kroppstyper. Alltså jag som vata, ja, vi generellt behöver samma som andra vatas, men också så handlar det om vad jag behöver. Så att det är därför också viktigt att gå till en ayurvedisk hälsorådgivare eller något, för att också ta reda på sin konstitution och så.
Exakt.
Och vad man behöver och så.
Ja.
Mm.
Jag märker, alltså så här, när jag som är dominerad av kaffe, jag älskar att cykla och springa, det gör jag idag, men jag har levt under väldigt tuffa ångestperioder också.
Mm.
Och så fort jag började löpa, så här, ja men löp, träna, det är skitbra liksom. Och så fort man började löpa, så alltså jag kunde känna mitt hjärta studsa ut typ. Alltså det gjorde så ont liksom. Så då slutade jag med det liksom. Höll mig bara till styrketräning, alltså lågintensiv styrketräning och yoga.
Men skulle man kunna säga utifrån de här kroppstyperna att någon är mer benägen till att få alkoholproblem? För jag tänker typ, jag som vata till exempel, alltså, eftersom att det är ett luft, mycket luft, är det elementet luft där, va? Rymd.
Mm.
Typ. Att då är det ju mycket att man är mycket i huvudet och har väldigt triggat nervsystem mycket, som jag har förstått det. Och det har ju varit jätteenkelt, för jag kommer ihåg att jag gick till jag har gått till två olika hälsorådgivare inom ayurveda, kommer jag på nu.
Mm.
Och han sa till mig att och det var innan jag blev nykter, kommer jag ihåg. Han sa att sådana som du, alltså vattas, oftast så väljer man att, alltså man behöver någonting. Antingen så blir det liksom alkohol och droger, eller så blir det liksom att man vänder sig till mindfulness, meditation. Mm. För att man behöver liksom någonting för att lugna sinnet.
Mm.
För att det är så lätt annars att man fastnar i att alkoholen blir det som hjälper mig att liksom försöka reglera den här obalansen på något vis.
Mm. Jag skulle hålla med. För att, alltså, vi ska också gå in på återhämtningen.
Mm.
Om vi säger om man haft tidigare historia av, så ska man nog städa och balansera vata i sinnet först. För det är den som är liksom, vata-sinnet sköter kreativitet. Vad ska man säga? Den är väldigt rörlig. Liksom. Kan vara lite överallt. Den är, det är liksom en, så här, du vet hur det känns på våren liksom, för vissa. För mig är det jobbigt som kaffe, men vi ska inte gå in för det. Men så att det är så om man trycker in för mycket av den energin i vata, i sinnet, då kommer den hamna lite för mycket överallt. Och det är det som är, då kommer det bli mycket överanalytiskt, övertänkande, oro. Och det är klart, det är skitskönt för vissa, alltså, eller det blir ju skönt såklart att dämpa det med alkohol. Det är väl fullt förståeligt. Mm. Så absolut.
Mm.
Mm.
Om man då är ändå, nu försöker jag göra en snygg ingång på ämnet alkohol.
Ja.
när vi ändå snuddar vid det, för att inom ayurveda, hur ser man på alkohol?
Man ser på alkohol som ett gift, faktiskt. Vi har typ inga, jag skulle inte säga att vi har några rekommendationer på typ som NNR, kanske 3 glas i veckan eller någonting sånt. Jag fattar att NNR håller de restriktionerna, för man måste ändå hålla tonaliteten väldigt medgörlig. För jag har även studerat näringslära i Frankrike, och då säger man istället 7 enheter i
veckan. Är det sant?
Ja, för att man vill inte att befolkningen ska sluta Alltså, okay, jag vet inte det, men jag tänker det att man måste ändå vara medgörlig med befolkningen. Ja. För annars, man ska inte bara bli superstrikt och så vill de inte lyssna på en. Då blir det ju totalt tvärtom.
Mm.
Då vill inte folk alls följa sina, eller de vill inte följa råden alls kanske.
Mm.
Än den här nya nordiska näringsrekommendationerna.
Ja, tack, bra.
Yes. Mm. Så det är alltså en del av Lancet som är ett forskarprogram. Så det är ungefär 30 av de främsta forskarna i Norden som sätter ihop den här rapporten. Och den uppdateras hela tiden. Men Ayurveda är strikt emot. Och kan användas i vissa medicinska fall. Men det är extremt, extremt lite. Så annars är det bara... Nej, vi tror absolut inte alls på någonting som är bedövande.
Men vad är det som alkoholen gör?
Grejen är att så här, inom Ayurveda så pratar vi mycket om någonting som heter ojas. Ojas är ett livselixir du har, liksom du föds med det. Och livselixiret, alltså mängden av ditt livselixir avgör till exempel din glädje, kreativitet, balans i kroppen, om du känner dig lätt i kroppen. Du känner av det, om dina leder är rör, alltså inte som att shit, nu kan jag gå ner i spagat, alltså, men du vet att du känner dig rörlig i hela kroppen som är på ett så här härligt, alltså det är härligt att vara, som jag tror alla kan relatera till. Livshändelser i livet kommer påverka din ojas. Vi ser om du har en superstressig vecka eller har konflikt på jobbet, du kommer sänka din ojas. Eller det finns väldigt livsomtumlande händelser som gör att du förlorar det. Och det vi gör i väst som är så otroligt fel är att vi inte återhämtar oss med närvaro. Och att, liksom, att känna av känslorna.
Mm.
Istället, vad gör man? Jo, men man häller upp en whisky eller en bärs. Fy fan vad gott det ska bli med en bärs nu.
Mm. Slippa känna.
Ja. Mm. Och vad gör alkoholen då? Jo, den sänker ännu mer ojas. Det är det du faktiskt behöver. Så det är som att hälla, alltså det är som att tända eld på bensinen. Och så bara sjunker det liksom.
Så man ser det liksom som att när man dricker att det literally blir så att ens livskraft sjunker. Och man, ja, alltså, och då blir hela livskvaliteten sämre i
ja,
princip.
Ja, och om du har ständiga jobbiga perioder och du bara dricker på det. Så du förlorar ojas när det är ständigt jobbigt. Du förlorar ojas när du dricker. Det blir en jätte ond spiral.
Mm.
Som till slut leder dig så pass mycket ner i botten. Till slut har du ingen ojas kvar. Och du har ingen lust. Alltså du har ingen lust att leva. Vad händer då? Du har ingen annan, alltså det finns ingen annan utväg än att ständigt vara berusad. Och det är alkoholismen.
Och det är så alkoholismen utvecklas.
Mm.
Wow. Det är ju jättehemskt egentligen.
Det är fruktansvärt.
För att det är också en svår spiral att bryta. Och särskilt, alltså jag tänkte på det när du pratade om vad Ayurveda har gjort för dig och att du kände av den skillnaden i kroppen och så. Jag tror att ja. Många, mig själv inkluderat, har gått runt, särskilt när jag drack, och kände inte riktigt in i kroppen också.
Nej.
Hur jag faktiskt mådde och kände mig. Och då är det liksom så lätt att man tänker kanske bara på hur dåligt man mår i sinnet. Man känner inte ens in i kroppen.
Mm.
Och då är det bara så här, ja, men då är det bara, jag knäcker en till bärs så blir det bra nu liksom. Mm. Och sen så känner man inte ens av effekten av, för att vi är så pass dåligt inkännande i våra kroppar idag, tror jag.
Mm.
För att vi lever för mycket i huvudet och vad man borde göra och inte borde göra. Och det är klart att en quick fix blir ju att ta till alkoholen.
Ja, men verkligen. Och vad händer när man vaknar dagen efter?
Off.
Det är ännu värre liksom. Uh-huh. Och då börjar man förtränga.
Ja.
Och inte, alltså då till och med börjar kroppen jobba emot ens liksom. Ja, det är hemskt alltså.
Mm.
Och det blir bara svårare och svårare med tiden ju mer man gör det, att känna efter.
Men så du dricker inte heller alkohol på grund av det här eller?
Jag dricker ibland. Jag har aldrig haft en när det kommer till, jag har aldrig haft en substansproblematik.
Mm.
Av det är liksom, jag har faktiskt alltid, eftersom matlagningen är en av mina största passioner, så har jag alltid vin hemma. Men det kan också vara där i flera veckor, för jag lagar bara mat med det.
Mm.
Och alltså ibland tar jag ett glas vin. Men alltså jag, Jag tycker det är så jävla svårt, för jag...
Kan du inte, förlåt, men kan du inte känna då att nu går min livskraft ner här, nu är det Ojas, nu kan jag inte dricka det här?
Jag har så här mycket Ojas, jag måste paja det.
Nej, men... Ja, men jag menar, blir man inte lite så här hypokondrisk när man håller på med
Jaha, nej. Alltså, jag, vet du vad, det här är så jävla... I ayurvediska utbildningen så räckte jag upp handen och sa... Hur ska man hantera när man vet så mycket om kroppen och sinnet? När man känner av alla de här grejerna. Alltså oj, nu smälter inte maten bra nog. Eller du vet, alltså, alla de där sakerna. Men det man bara får veta är att livet är livet. Och vi kan inte kontrollera det. Wow. Och det är det som är grejen med Ojas. Vi ska förlora Ojas och återuppbygga det. För livet händer. Alltså konflikter händer, stressiga dagar händer, livsomvälvande händelser händer. Så alltså, man kan bara glida med det. Liksom.
Och det är precis därför också som många som blir nyktra, mig själv inkluderat, när det har blivit liksom mycket motgångar och sånt, då kan det vara lätt att vara så här, fuck det här, det blev ju inte bra när jag slutade dricka, så då ger jag bara upp på den här jävla skiten.
Ja.
Och jag kan tänka mig samma sak om man skulle börja ge sig in mer i det här, att testa att leva ayurvedisk, om man kan man säga så, alltså med en ayurvedisk livsstil, att så här, ja, men vadå, livet blir ju inte bra i alla fall, så varför ska jag hålla på med den här jävla skiten? Men det är ju det, precis som du säger, att det handlar ju om en acceptans kring att så här, alltså livet kommer med toppar och dalar.
Ja, men så är det ju. Och det är det yogan egentligen handlar om.
Mm.
Alltså, nu är yoga och ayurveda två olika filosofier, absolut. Men de går mycket hand i hand och samarbetar än idag.
Mm.
Yogan handlar faktiskt om att utsätta sig för tunga, krävande positioner, men ha ett kontrollerat, ett stabilt sinne som står emot det här.
Mm.
Så vad man praktiserar på mattan praktiserar man i livet också.
Mm. Mm.
Och så det liksom handlar mer om inställningen till det. Okej, ja, men uppmärksam, det är klart man uppmärksammar, fan, det händer ju, men vad ska jag göra om man inte kan kontrollera det?
Mm. Jag gillar det här. Det låter lätt och ledigt på något sätt.
Ja.
Ja. Varför blir det så, alltså det, nu blir jag lite irriterad också på att det blir klassat som en så flumgrej som man bara avfärdar för att...
Ja, exakt. Det är lite jag tycker det är mer common sense.
Ja, alltså det, faktiskt. Eller så är det som en lätt övertygad nu, jag vet inte.
Jag är en sektledare.
Ja, exakt. Precis, jag bara, nu går jag med i sekten här.
Ja. Nej, men exakt. Jag tror, jag tror själv bara att alla kan... När man, jag tycker det här händer ganska ofta när jag får möjligheten att prata med en person som är öppensinnad. Det är inte ens en person som har intentionen att följa ayurveda, som bara, men det är common sense.
Mm.
För att jag tror alla kan relatera till det. Att säga, ja, men det är klart. Ja, ja, men absolut. När man, alltså egentligen så säger ganska många saker på olika sätt, men även traditionell medicin liksom. Men jag tycker ayurveda har liksom förenklat det på något sätt.
Men jag tänker bara just på, om vi går tillbaka till alkohol, man ser det som att livskraften eller ojas sjunker skitmycket. Och om man har levt så här under ett bra tag, som jag gjorde i många år, att jag drack väldigt mycket och så där, vad händer med mig då, förutom att jag blir kanske deprimerad? Alltså vad gör det mer, alkoholen, enligt ayurvedan?
Alltså det skapar mycket slaggprodukter då. Ama, som vi kallar det. Och så då kommer dina, alltså kroppsfunktioner, vi säger kroppsvävnader för det finns sju ord, vi ska inte gå in på det för mycket. Men generellt så är det att kroppsfunktionen som... Man brukar säga matsmältning, men jag säger hellre ämnesomsättning. Det handlar om hur mikro- och makroämnen faktiskt omsätts i hela din kropp. Liksom. Och det är det du har olika vävnader till.
Mm.
Alltså hur de kommer ut i den. Liksom. Så har du fullt fungerande, då kommer du känna liksom, ett upplyft i livet. Men det är det som händer av alkohol. Den sabbar det totalt.
Och så har man levt sig i massa år och sen så blir man nykter och då behöver ju kroppen återställas, och det kanske den gör lite per automatik när man slutar med alkoholen.
Mm.
Men man kanske också måste stötta kroppen.
Ja, det skulle jag nog precis. Det skulle jag verkligen säga. Och där som vi har gått in på innan är ju att det är en vata-balans. Så, och vi säger alltid i Ayurveda att man börjar med att balansera vata, som är rymd och eter då. Så det är det är sinnet då, så vad som har hänt. Och då får man helt plötsligt börja städa i sig själv. Börja förlåta sig själv. Nu kommer vi in lite på det här med 12-stegsprogrammet. Söka förlåtelse av andra. Du behöver inte göra, alltså jag skulle inte säga själv som så här, som är utbildad inom Ayurveda, att du måste följa en viss ayurvedisk princip. Liksom, du kan gå till en ayurvedisk läkare och få hjälp, alltså individualistiskt. För vi är ju som sagt olika och de kommer känna på din puls och säga här har du obalanserna. Och så kommer de ge dig en livsstil utifrån det.
Ge kostråd och alla möjliga råd i allt i livet egentligen.
Exakt.
Det blir holistiskt.
Mm. Exakt. Mm.
Skräddarsytt.
Exakt, men det sen så, men såklart så finns det ju även, alltså det är ju väl de här generella dragen, att städa i sig själv, kanske börja gå terapi. Det finns ju säkert jättebra missbruksterapeuter där ute som kan hjälpa en.
Jag är snart beroendeterapeut här.
Ja, du är det.
Jajamän.
Ja, oh, förlåt. Beroendeterapeut. Ja. Ja, men super. Ja, men så här, se liksom vad hänt i barndomen som påverkar ditt sinne på det här sättet. Så jag tycker inte det ska vara så tydligt så av, för att så här, en traditionell terapeut som är bra på sitt jobb är lika mycket healer som någon annan. Liksom. Mm.
Ja, så det har jag alltid sagt, att det var det som var avgörande för mig, var både att få 12 steg men också att ha en psykolog samtidigt. Alltså för att, som jag har nämnt också flera gånger innan, så är det verkligen så här, bara för att man tar bort flaskan och blir nykter så kommer du inte automatiskt bli lycklig och så. Tyvärr så är det inte så enkelt.
Nej.
Utan man behöver verkligen det här också.
Alltså det låter som en väldigt sund balans. Det är en öppenhet för traditionell medicin men också den andliga principen i det.
Mm.
Inför att jag kom in så läste jag på om 12-stegsprogrammet. Jag är också sponsorvänner. Där är också glädjen i att ge andra en väldigt stark del av så många andliga principer.
Mm.
Och till och med forskning visat på att du mår jättebra av att ge andra. Liksom.
Precis. Man pratar mycket om att ge vidare. Det är det som egentligen hela 12-stegsprogrammet handlar om. Är liksom att när jag har fått min nykterhet, att jag ska hjälpa någon annan att uppnå samma sak som jag har. Liksom, och att ge det. Och, alltså, jag tänker att det går att applicera på det mesta. Det behöver inte ens vara nykterhet. Man märker det. Bara man är snäll mot någon.
Mm.
Ger en äldre person sin plats på bussen. Alltså, bara det i sig gör att man känner, gud, jag mår mycket bättre. Eller av att bara göra en sån liten gest. Liksom.
Det höjer orgasmen.
Ja, det är så.
Men man känner ju så.
Ja, precis. Ja. Mm.
Och så kommer vi vidare på självrannsakan. Och det kan se ut på olika sätt, men det är att känna in, som vi snackat om innan. Det gör man också innan, liksom i när man städar i vata och balansen, alltså går terapi och allt det där. Så det blir en blandning mellan städning och självrannsakan helt enkelt.
Mm.
Eller man kan säga tvärtom.
Kan man göra självrannsakan på något annat sätt, alltså bara med sig själv typ?
Jag tror inte det är så mycket mer komplicerat. Jag säger inte enkelt. Jag tror inte det är så mycket mer komplicerat än att faktiskt bara vara utan distraktioner.
Mm.
Och känna in och gå in djupt och hitta där du blir triggad och att gå in i det. Det är skittufft såklart.
Och där handlar det också om att så här, det här med att dejta sig själv lite grann så. Mm. Att bli mer nyfiken på vem är jag nu utan alkoholen? Vem är den här personen som jag ska leva med i resten av mitt liv? Liksom?
Det är egot faktiskt.
Ja, precis. Mm. Och inte vara dömande mot det heller. Och det är ju för att jag tänker att många har ju flytt alkohol, alltså flytt från sig själva med alkoholen. För att det kanske finns sidor hos en som man inte tycker om till exempel. Och då är det klart som fan att det är svårt att bemöta de grejerna. Men att då försöka gå in med ett öppet sinne även där i sig själv. Så här, okej, men jag agerar på det här sättet för jag har varit med om de här sakerna. Jag ser att jag håller på så här. Och bara det i sig med tiden kommer ju ge väldigt mycket för hur man utvecklas som människa också.
Verkligen.
Mm.
Och jag vill bara poängtera det att inget handlar om att bli perfekt.
Nej.
För det är vi faktiskt inte.
Nej, tack och lov, vad tråkigt det hade varit.
Ja, men det är fan. Faktiskt. Ja. Men att liksom börja kunna hantera det. Kanske inte agera på sina känslor hela tiden. Och att ta till alkoholen är ett sånt sätt. Alltså det handlar, det bygger på att inte kunna, att inte ha kontroll över agerandet kring sina känslor.
Mm. Ja, intressant. Mm. Vad ska man mer göra då för att återuppbygga sig själv?
Vi, alltså för att balansera sinnet, det är bästa, alltså det låter så, det är sån jävla underskattad grej i dagens samhälle. Men Ayurveda pratar jättemycket om rutiner.
Mm, det låter så tråkigt.
Eller hur? Speciellt Vata tycker det, kan jag säga. Fattar. Men om det är rutinen så får du, och du mår bra av det, så är det det som är rutin. Alltså, hänger du med?
Ja, men för att jag kan bli lite stressad när det är så här. Nu måste jag göra, på tal om att så här, jag är lätt fast i vad man måste och inte måste. Eller, du vet, så här. Så istället, det jag har försökt lära mig är att liksom, jag verkligen försöker känna in varje dag. Okej, vad behöver jag idag? Men eller så att jag har perioder av att jag gör lite olika rutiner och att det är okej att jag ändrar dem ibland också.
Mm, sjukt bra poäng. Nej, men alltså jag tycker det, för att det är så här, jag kan också tycka att så här, det är okej att vara kritisk mot sin egen lärare. Jag är kritisk till Ayurveda på många plan också. Precis som jag är det mot kanske den traditionella medicinen eller forskningen liksom. Där det är en sund kritik, kan man säga, men inget dömande. Men där kan jag tycka att det är lite så här, inom Ayurveda säger de att varje morgon ska du vakna 5:30, skrapa tungan, borsta tänderna. Sen ska du massera hela kroppen med varm sesamolja.
Oj, det låter jättejobbigt. Det luktar så äckligt sesamolja.
Tycker du?
Ja.
Jag tycker jag luktar bakelse.
Ja, men det är så jobbigt att smörja in kroppen med den där kletet. Jag gjorde det faktiskt en gång, ja. Jag fick det rådet så att jag skulle göra det typ så här varje morgon. Så bara, det var jättejobbigt.
Ja, ja, men jag hörde... Ja, jag tycker det är skönt. Men,
ja. Ja, är men
sen, sen ska du duscha av dig i en halvtimme. Alltså bada.
Mm.
Varmt. Och sen ska du göra yoga. Fast du ska inte svettas eller andas med munnen. Och sen är det några, alltså oil pulling. Alltså du swirlar liksom sesamolja. Och sen så har du nasya. Eller vad heter det? Nässköljning. Nasya, alltså olja i näsan. Alltså det här tar svin lång tid. Vem ja, men, fan hur? Har tid med det?
Inte jag. Nej. Då blir det ju också som att då tänker jag återigen så här, jag hinner ju inte göra allt det här ändå, så då gör jag ingenting istället, blir det ju då.
Exakt.
Och sen så fastnar jag så här, gör jag det här rätt, gör jag det här fel, och sen så blir jag stressad av det istället.
Ja.
Inte
ja,
bra.
Men, alltså där märker man att Ayurveda kanske skapades för 5000 år sedan.
Mm.
Då hade folk tid med den här skiten.
Men poängen är kanske att man inte behöver göra det exakt så då.
Nej.
Men
rutiner
är ändå bra.
Mm.
Jag kan ändå, för jag ska inte bara snacka skit om rutiner, för jag förstår också, alltså så här, rutiner är ju nice. Det är ju skönt på ett sätt också, bara om man inte gör det till, alltså att man måste följa det slaviskt, tänker jag.
Så är det ju verkligen.
Och det är väl kanske det som är poängen?
Det är det som är poängen, ja. Ja. Och det kan se väldigt olika ut.
Mm.
Jag själv nu, istället för att liksom göra den här ayurvediska rutinen varje dag, som jag aldrig lyckats göra, har hittat för mig själv att jag varannan... jag är väldigt morgonpigg. Det finns ingen... Jag vill bara säga det. Jag vaknar av mig själv 5:30. Det finns ingen disciplinell egenskap i det. Det är så jag är. Punkt slut.
Mm.
Så få inga prestationsångest.
Mm.
Så jag går till gymmet. Jag dricker mitt kaffe först. Jag vill bara säga det.
Får man det inom Ayurveda? Eller får jag, just det, vi pratar ju inte om får och inte får.
Ja, men kaffe, jag har ändå kaffe, jag tål det här.
Ja, just det.
Nej, men så jag dricker mitt kaffe, vaknar till lite, sen drar jag till gymmet och så tränar jag. Och så gör det varannan, så kör jag helkroppsträning. Sen varannan dag så skippar jag träningen och så gör jag min ayurvediska rutin, alltså massagen och allt det där. Har funkat superbra för mig.
Mm.
För jag, alltså då det är en variation i det. Men det är fortfarande en rutin. Så
det handlar om rutiner. Mm. Att få in rutiner. Men det behöver inte vara hela den här ayurvediska som du nämnde.
Mm.
Utan det kan vara någon sorts... Vad kan det vara liksom?
Alltså det kan vara... Okej, sömnrutin. Både traditionell forskning visar, och ayurveda och cirkadiska rytmer, alla visar på att det funkar. Så att du går och lägger dig och vaknar varje morgon. Alltså varje, samma tid varje morgon.
Just det.
Och helst under helgen också. För, och det är ju perfekt när man, för alla er lyssnare som inte dricker. Ni kan lägga er samtidigt.
Det är faktiskt jätteskönt.
Samma gång, ja.
Alltså det gör jag nu för tiden, det är underbart. Och det häftiga när man får in en sån sömnrutin, det är faktiskt att jag brukar alltid ställa alarm för säkerhets skull. Men jag har märkt att den senaste tiden när jag har fått in en jättebra sömnrutin, det är att jag alltid vaknar typ 5 minuter innan mitt larm går. Så att jag får liksom den här naturliga vakenheten istället för att väckas av ett alarm. Det är ascoolt. Ja.
Ja.
Så jag kan verkligen slå ett slag för den rutinen.
Ja, ja men bra. Exakt. Mm. Och det kan se ut på det här sättet. Så, nu vill jag faktiskt typ inte ens prata mer om det. För jag tror det viktiga är att alla individuellt hittar sin egna grej som de mår bra av.
Mm.
Och följ den rutinen bara.
Mm.
Men sen har vi också en av grundpelarna och det är ju kosten. Och där har vi också, man ska alltid, alltså inom ayurveda säger vi faktiskt att man alltid ska äta varmt. Varma tillagade måltider, det är bra för matsmältningen. Mungbönor och ris, superbra, väldigt näringsrika. Men också annan näringsriktig kost, kryddor som främjar matsmältning. Och det är de ganska klassiska, så du kan bara ta en garam masala eller currykrydda. Det funkar jättebra, behöver inte gå in på alla kryddor som alltid ayurveda gör. Men vill du vara mer lokal eller ha mer medelhavssmaker, ja men rosmarin, timjan funkar jättebra.
Och det, jag tror du nämnde det, att man också gärna vill att man ska äta alltså, säsongs, det som är i säsong.
Ja, bra, bra poäng. Alltså, i ayurveda så ska vi leva efter säsong. Det är typ A och O nästan. Nu när vi spelar in det här avsnittet så är det ju vår. Och vi, du och jag diskuterade också att vi båda känner oss trötta nu.
Mm.
Och det är kaffeperioden. Mm-hmm. Det är faktiskt naturligt att vi gör det.
Mm.
Jag tycker det är en fin korrelation i min mamma som är katolik är att de fastar nu. Men de äter bara vegansk mat. Precis som ayurvedan säger att man ska göra. Så det är det jag menar med att andliga principer har ganska snarlika, alltså andliga lärare har ganska snarlika principer.
Ja, och det är ganska likt kinesisk medicin det här också.
Ja.
Det blir också ganska, återigen tillbaka till rimligheten, att det blir också ganska rimligt för att det är också så här att man ska äta varmt när det är kallt ute. Och när det är liksom varmt ute så kan man äta kallare grejer. Att det är det inte så också?
Det stämmer jättebra.
Ja.
För att, och det är det som är grejen för att balansera. Så vi ser under vintern som är vataperioden. Man är kall. Det är kallt och det är torrt. Det är många som får kall eller torr hy. Ja, det är naturligt. Då ska du ha motpolen då. Som är varm tillagad kryddig mat som främjar din matsmak och ditt, alltså dina vävnader i kroppen.
Ändå mer med kosten som man kan tänka på generella termer. För jag tänker att det bästa är ju som vi har varit inne på att gå till en ayurvedisk hälsorådgivare för att veta om sin kroppstyp och få en liksom, individuell plan. Så. Men i stora drag?
Någonting som har blivit lite förbannat på sistone, det är det enda som faktiskt innehåller ojas. Eller en av de få. Det är faktiskt mjölk. Men du ska koka det med typ gurkmeja och svartpeppar.
Mm.
Och dricka det på tom mage.
Det är inte samma sak som golden milk, eller?
Jo.
Ja, det är golden milk.
Det är golden milk faktiskt.
Okay.
Men det är viktigt att koka den.
Det är väldigt gott.
Jag tycker också det. Men så om man är under en växtbaserad kost så kan man byta ut mot mandelmjölk. Det går bra.
Varför ska man koka?
Det är för att få bort kaffa ur den. Det är väldigt, om du drack kall mjölk, det är väldigt mycket kaffa. Det är inte så bra.
Aha, ja. Okej.
Okay. Så om du tillsätter gurkmeja som är kaffabalanserandes och svartpeppar så kommer du få bort och kokningen då. Så vi säger alltid att man ska koka saker. För det ger en energi i det. Nu börjar det låta flummigt.
Jag gillar ju flummigt. Ja. Så för mig går det bra.
Men sen är det typ mandlar, dadlar, saffran, russin, ghee också väldigt bra.
Och ghee är ju någon så här smör.
Ja, det är klanat smör, ja.
Klanat smör, okej. Okay.
Sen har du ju, jag kommer bara nämna två örter. Det finns flera andra som har massa sjuka namn i sanskrit. Men jag kommer bara nämna två. Och den ena är ashwagandha. Den balanserar nervsystemet. Där måste jag bara också säga en sak.
Mm.
Ashwagandha.
Mm.
När västerländska livsmedelsbolag tar våra örter Nu claimar jag min örter. Och gör det till sin grej. Ja, men alltså, ashwagandha är en ayurvedisk grej. Ja. Likväl som många andra, alltså, som man använder. Som, alltså, så här, gurkmeja, det var vi som sa, alltså, förstår du? Ge oss lite cred, hallå? Men,
ayurvedans ego kommer fram.
Ja, exakt. Ja, men cirkadiska rytmer, det har vi sagt flera tusen år. Ja. Så bara, ah, Nobelpris, tack för den då.
Ja, men det är det som är så intressant, ja, som en parentes, med att det är mycket från kinesisk medicin och ayurveda som kommer fram nu som så här, ja, eller bara det här med tarmbakterien och sånt, det har också kommit på senare år att man pratar om det och hur viktigt det är, och nu börjar man prata till och med om att man ska äta probiotika efter att man har varit på en antibiotikakur till exempel, ja, alltså, det är ju exakt. Nytt, men det är också någonting inom ayurveda som har funnits hur länge som helst, ja, när man pratar om det, mm, liksom. Ja, förlåt.
Nej, men så är det. Nej, men det är sant, alltså, och jag vill bara säga att ashwagandha, många tror att så här, ska man, det är folk som har hört av sig till mig som har sådana problem och så, ska jag ta ashwagandha när jag ska sova? Absolut inte.
Det är så.
Det är så.
För jag tänkte fråga om det, för att jag gjorde det nämligen ganska länge, tills, ja, jag nyligen fick höra att nej, det ska du ta på morgonen.
Ja, det är pittahöjande. Men det är inte pittahöjande,
alltså,
på
eldhöjande,
det.
Typ.
Exakt, mm, men det är intellektuellt höjande också. Så du skapar en aura som, alltså, man säger att ashwagandha är lite som meditation. Du skapar en motståndskraftig aura som, alltså, du kommer ju få intryck i livet liksom. Men den skapar en som en cirkel som dämpar alla de här intrycken då.
Så det ger lugn, men också på något sätt ett skydd.
Ja, precis. Uh-huh. Alltså, det är lite zen liksom, kan man, uh-huh, kalla det. Så du blir alltså, du blir skarp liksom i sinnet, men du blir väldigt, alltså, balanserad liksom.
Mer stresstålig på ett bra sätt.
Absolut.
Ja. Uh-huh. Kan hantera stressen mer.
Exakt.
Det är bra, det behöver man efter man har slutat dricka.
Ja, men exakt. Mm. Och sen har vi också en annan ört som är lätt att få tag på här i Sverige. Och det är Brahmi. Vi kallar det rasayana. Det är en föryngrande effekt på det. Liksom. Det betyder inte att du kommer sluta ha rynkor. Men det betyder att du kommer vara lite mer vital. Då kommer du dämpa, alltså, av alkoholism eller alkoholproblem, säger vi. Så har du väldigt mycket vata och pitta i obalans. Speciellt om du är typen som kanske blir irriterad, arg eller gör saker som du inte kan stå för. Det är en typ pitta grej. Då behöver du backa tillbaka det med Brahmin som sänker båda de två.
Mm-hmm.
Och återtar ditt sinne och gör det lugnt. Men också det här föryngrande, att det är liksom... Vad ska man säga? Att du blir mer motståndskraftig mot yttre faktorer som inte är bra för dig. Liksom.
Okej, så det är föryngrande på ett sätt för sinnet snarare än för kroppen? Eller?
Ja, sinnet och kroppen.
Och kroppen, mm, okej.
Skulle jag säga. Ja, jättebra. Brahmi kan du dricka innan du går och lägger dig.
Aha, för det kan hjälpa med sömnen?
Ja, för det är kaffe. Och ta i lite socker också. Alltså ett naturligt socker. Det är ingen fara. Och så kokar du det med mjölk eller mandelmjölk.
Och sen tar man det innan man går och lägger sig?
Ja.
Har du något annat så här, tips för sömnen? För det är många som har problem med sömn när de blir nyktra.
Eller? Oh, är det sant?
Ja.
Men det kan jag tänka mig. Vatan kommer in liksom.
Ja, jag hade ju det till exempel i och med att jag drack mycket vin för att kunna sova. Så att när jag slutade dricka, alltså det var jag hade det jättetufft med sömnen ganska länge.
Okej, om man ändå ska återhämta sig och behöver lite ojas, skulle jag säga drick, koka mjölk med gurkmeja och pyttelite svartpeppar. Ta en tesked honung. Försök hitta bra honung, alltså, men värm inte upp den, för det ska inte överstiga 40 grader. Och så dricker du mjölken efter. Så varm, ett gammalt husmorsknep. Som jag själv har testat, och det funkar, för mig funkar det jättebra.
Wow.
Så testa det. Sen finns det ju, jag tycker ändå, något som är viktigt är vad man gör innan man går och lägger sig. Kanske inte har för starka lampor, inte så mycket skärmar heller. Jag har själv haft samma problem, grovt alltså. Men det, så, jag har aldrig haft problem att somna in, men jag vaknade liksom vid 2-3 och kunde
inte
somna.
Det är också jobbigt alltså.
Ja. Och de här rutinerna behöver jag ta in när det blir mycket i livet. För varje gång, jag märkte varje gång det blir mycket i livet så kommer jag typ, alltså då, ja men som sagt innan, jag kan inte kontrollera mitt liv.
Mm.
Så saker händer. Men då behöver jag ta till dem, och då är det liksom att så här, lugn musik, du vet, kanske en timme, två innan, beroende hur mycket man behöver. Kanske någon brammig cocktail, liksom. Rensa lite skit på kvällen. Mm. Håll inte på med distraktioner och överarbeta hjärnan och gör den stimulerad och börja liksom skapa intellekt helt och hållet. Liksom. Det är för att du kommer ha det. Du, alltså, även om du håller på och nyktrar, du är fortfarande en intellektuell människa.
Mm.
Men den ska inte användas som ett vapen mot dig bara.
Bra sagt. Nej, men jag tänker att det är många som hör av sig och är till mig för att de har problem med, när de blir nyktra, att de får så mycket tid till övers. Men här finns det ju massor att lägga ner sin tid på att hitta inom ayurvedan.
Fan alltså, touché. Fan två.
Hur man kan må bättre. Finns det något bättre sätt att lägga sin tid på än det?
Ja, exakt.
Eller hur?
Ja.
Är det någonting mer man kan tänka på, eller... Är vi klara där, höll på sig?
Nej, exakt. Nej, men jag alltså, ärligt talat, så här, generellt så tror jag vi ska alltid nog börja med sinnet.
Mm.
För alla sjukdomar börjar med dina tankar, säger vi, inom ayurveda. Om man tänker efter. Ja. Alla dina handlingar sker utifrån, alltså allt.
Det säger, alltså, det, för att göra det då mindre flummigt så kan man ju tänka på till exempel att stress...
Ja.
Det har nog varenda människa som känner sig väldigt stressade kan nog skriva under på att stress, när man är stressad, att det känns i kroppen också.
Absolut.
Hjärtklappning, tungt i bröstet, alltså allt det där. Man svettas, man, liksom, alltså, man blir röd. Alltså det blir så tydligt liksom hur kropp och sinne hänger ihop bara av den saken. Så att det är därför det verkligen blir att... Och stress kommer ju från dina tankar. Det är där det föds.
Mm.
Faktiskt. Och sen så går ger du utlopp i kroppen, och sen så går man in i de här tankarna, och sen så är det svårt att ta sig ur den där karusellen.
Ja, exakt. Så att balansera sinnet är absolut främsta grejen. Jag har fattat att så här, vissa kommer ur en liksom ett missbruk, säger vi. Men kanske byter ut det mot någonting maniskt istället. Alltså, jag måste börja ta hand om hälsan, så de övertränar sig själva eller någonting. Och det kanske inte är på det bäst ultimata sättet att börja. Kanske börja med att balansera sitt nervsystem. Och det gör du där med goda rutiner, även då andningsövningar, meditation, pranayam. Det är svårt att säga att så här, jag mediterar så allt löser sig, jag blir bättre, alltså allt blir läkt. Jag skulle nog inte poängtera det på det sättet. Alltså läkning behöver du kanske, sinnet behöver du hjälp med. Medans om du har en tuff period i livet där du behöver läka och det kommer bli mycket känslor, kommer bli mycket tumult, så är meditationen ett jättebra verktyg att ta sig igenom det.
Mm.
Det kommer göra din process mycket enklare.
Mm.
Det kommer komma perioder av missbruk igen i andra former. Men känner man sig själv och har gjort den rannsaken, så är det så mycket lättare att hantera.
Mm.
Och veta och känna efter, alltså känna sig själv att ja, men nu hamnar jag där igen. Liksom, man ser symptomen på något sätt.
Mm. Gud, Leon, det känns som att vi, alltså det har funnits miljoner ingångar på nya grejer. Jag hade kunnat prata här i 50 år ungefär.
Mm.
Eller ungefär i 5000 år, så länge som ayurvedan har funnits, skulle jag kunna prata om det här, känns som.
Ja.
Men man kan ändå kanske kontakta dig om det så att man har frågor eller så, eller?
100%.
Ja, gastroyogi på Instagram.
Ja, stämmer bra.
Det kan man följa också för mer från dig också.
Ja, exakt.
Ja, men du, tusen tack för att du kom hit. Det har varit så intressant.
Tack själv, Sara.
Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen, så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It Podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av...